Det kändes som att jag var Hulken. Jag bara, inget kunde skada mig. Jag trodde nog att jag hade kunnat stanna en bil med handen om den kom mot mig.
You saw people willing to really cannibalize their own communities to get rich. Certainly a sad aspect of the ways in which drug abuse can tear apart a society and a country.
Times like these, people want to get high. Real high and real fast.
Det är jättefint att ni pratar om gängfrihet, men vi tänker liksom, vi ska krossa motståndet, vi ska liksom dominera narkotikahandeln.
Du lyssnar på Drogerna, om crack-epidemin i New York. Det finns mycket som är typiskt för staden New York. Sånt som man ser när man reser dit, men aldrig i Sverige. Det är kaféer med friterade donuts, reklamskärmar stora som Östermalms våningar, och så crack. Crack är en variant av kokain som är enkel att röka och som slår hårt. Det kom till New York och andra amerikanska storstäder i början på 80-talet och spred sig som en farsot. Men varför kom cracket just då? Och hur kom det att prägla städernas kultur? Vad är kopplingen mellan crack och splittringar i hiphopvärlden? Och hur kan man se konsekvenserna av det idag? Det här är Drogerna, podcasten som djupdyker ner i ruset. Jag som gör det heter Jonathan Lockstal. Jag är journalist och i den här podden ska vi tillsammans upptäcka människan och drogerna. Genom historien har folk alltid sökt upplevelser bortom verkligheten. Och förstår man inte den längtan så förstår man kanske inte människan. Och det är hos en människa vi ska börja.
Det var antingen juni 1997 eller juni 1998. Så jag var 22 eller 23 år gammal. Ganska ny i knarkvärlden, men med heroin så behövs det inte särskilt lång tid för att bli riktigt nedgången alltså.
Det är ett par år före millennieskiftet. Patrik, som kommer från Lund, och hans kompis sitter på ett plan med destinationen New York. Deras mål är att ta en paus från drogerna.
Delvis för att komma ifrån knarket i Sverige. Geografisk flykt så att säga. Och delvis för att, ja, semestra typ.
De två vännerna går alltså på heroin. Patrik trodde aldrig att det skulle bli så. Han började med heroin för att lugna ner sig efter en massa partydroger han tog på rave. Men heroinet gav ett sug som aldrig försvann. Med i planet till USA har de två vännerna en väska med lugnande medicin som ska hjälpa dem att hålla sig i schack från abstinensen. De landar i den stora staden.
Vi tog taxi från JFK in till Manhattan och såg hela liksom, shit vad stort allt är här. Det körde förbi en limousin som var 10 meter lång och parkerad utanför Trumps hotell. Och precis bredvid låg det uteliggare under en sån här hus som går ut över gatan. Så att det var liksom typ ett tak över huvudet. Allt detta såg man liksom samtidigt. Det var inte jag van vid.
Verkligheten vill annorlunda än vad de tänkt sig.
Vräkte i oss tabletter.
Framme i USA tar den lugnande medicinen slut på 2 dagar. Och heroinabstinensen visar sig.
Ja, det började kännas riktigt illa. Man fryser och svettas och får kramper och kräks och har diarré. Och det är bara det fysiska. Det mentala är ju inte lättare.
Här dör ambitionerna om en drogfri semester. Patrik och hans kompis går ut i natten för att köpa heroin. De slår sig i slang med ett gäng hemlösa utanför Central Park som säljer droger. Men det står klart att något heroin, det finns inte på menyn.
Det var från alla som vi frågade var det blankt nej. Det var bara crack som gällde.
Crack. Patrik har nästan aldrig stött på drogen överhuvudtaget. Men det får väl duga. Han följer med en tjej i en taxi.
Hon sätter sig ner, hon tjejen, och bara säger till taxichauffören: downtown, motherfucker. Och jag bara, shit, fan vad aggressivt.
De kör till ett riktigt stökigt bostadsområde. Medan tjejen hämtar cracket i en lägenhet blir Patrik utjagad av en man som misstänker att Patrik är polis.
Och sen känner han mig på midjan här vid bältet efter, jag vet inte, polisbricka eller pistol eller vad han letade efter. Jag bara stod där. Sen tar han ett steg tillbaka och bara säger: get the fuck out of here. Och jag minns att jag bara svarade honom: yes sir.
Trots allt kan de återvända till gruppen med sitt inköpta crack. Patrik får lägga sig i en låda där de håller till när han röker. Det är för att polisen inte ska se.
Så jag fick lägga mig ner på rygg och åla in i de här kartongerna. Och så kom hon efter mig med en sån klassisk kort liten glaspipa som man har sett i filmer. Och så bara tände hon den och så sa hon: ta nu ett ljudblås och håll inne. Och det gjorde jag.
Han andas in från glaspipan. Ruset är som att få en hästspark i huvudet.
Innan jag blåste ut så sprängdes min hjärna. Och jag bara tog mig ut ur lådorna, gick rakt ut till gatan, höjde händerna mot skyn och vrålade: I'm the best! I'm the king! Och bara tappade det helt.
Patrik drabbas av ett sånt omedelbart självförtroende att han tror att han är en supermänniska.
Alltså jag kände som jag var Hulken, både fysiskt och mentalt. Jag bara, inget kunde skada mig. Alltså jag trodde nog att jag hade kunnat stanna en bil med handen om den kom mot mig.
Och så vill Patrik ha mer. Det här kommer bli en vild semester.
Jag tänkte faktiskt på vissa filmer jag har sett.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Som handlar om just crack i New York, som var innan vi var där. Och bara tänkte att, jävlar, nu fattar man lite mer vad det är som händer i de där filmerna och varför folk mördar varandra till höger och vänster alltså.
Det Patrik just rökt, crack, hade huvudrollen i det som kom att kallas den stora crack-epidemin i USA, som inleddes under första halvan av 80-talet och som pågick en bra bit in på 90-talet. Cracket klädde de amerikanska städerna i en ny typ av misär. Det tog sig rakt in i det kollektiva berättandet och gav upphov till succéskildringar som filmen New Jack City från 1991.
Times like these people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it.
Här hör vi hur karaktären Nino Brown planerar att ta över ett lägenhetsområde för att skapa en crack business och bli rik.
And make us rich.
I mean what? People going crazy over this?
Innan vi hör hur det slutar för Patrik måste vi förstå hur New York och andra städer fick en sån brutal drogepidemi över sig. En drogepidemi som slet isär samhället.
It struck me that the way in which drug dealers operated in the 1980s and 90s was pretty much in the same vein as speculators, stock market extraordinaires, and a lot of the venture capitalists in the United States. It was coming from the bottom instead of the top. And I was really interested in the ways in which people without any money tried to capitalize on the changing U.S. economy.
David Farber är doktor i historia på Kansas University i USA och författare till boken Crack med undertiteln Gatukapitalism och girighetens årtionde. Han ser hela crack-epidemin som en spegling av tidens aktiemarknad. Skillnaden mellan aktier och crack var att i det senare fallet var det framförallt fattiga personer som tog en chans att bli rika. David Farber minns när han själv konfronterades med crack-epidemin. Under 80-talet, när han bodde i New York, började hans 6-årige son komma hem med vackra små färgglada behållare som han hittat.
My son was just a little boy at that time, and all of a sudden he started taking home these pretty little capsules with colorful tops to them. And at first I had no idea what they were, and he had 10, 20, 30, 40 of them. They just littered the sidewalk all over our neighborhood.
Sonens färgglada kapslar visade sig vara tomma crackbehållare. De blev ett varsel om vad som skulle komma. Snart kunde David se hur hans bostadsområde, där det visserligen alltid funnits droger, blev marinerat i cracket, och det gick att se överallt.
So in my neighborhood, for example on the Upper West Side of Manhattan, suddenly there were just so many people, I mean dozens and then hundreds of people who were just desperate for their next fix. So there was a lot of crime. If you had a car, your windows were being broken into. People were smoking crack everywhere. So in the vestibule of our buildings, people would pass out right in front of you. I mean, it was just like a really sad, scary, tragic world.
Och att det blev så här, säger David Farber, berodde på en ny affärsidé. Handeln med vanligt pulverkokain, alltså det som vi bara kallar för kokain, kontrollerades av karteller. Men med cracket lyckades drogentreprenörer skapa en ny marknad. De kokade kokain i bakpulver och fick ut en produkt som var billig, enkel att röka och gav en stark effekt.
And turn it down into these little crystal rocks that they could sell really cheap. $5 for a vial was often the price in the East Coast of the United States. And so it sort of democratized drug abuse.
När man rökte den nya drogen gav den ifrån sig ett knastrande ljud. Därav namnet crack. Och platserna där man enklast kunde sälja droger öppet, det var fattiga bostadsområden som dominerades av svarta. Många där var dessutom desperata efter jobb, efter att tillverkningsindustrierna stuckit från städerna.
It was important to have the drug readily available. So there tended to be these open air drug markets. And at least in the United States, open air drug markets tended to be in poor neighborhoods in which there was long time hostility between the police and the local inhabitants. And again in America, those neighborhoods tended to be places of people of color, in particular African Americans.
Sett till hälsan så är det största problemet med crack att man blir beroende, inte att man dör eller så. David Farber säger att crack som drog också haft ett värre rykte än vanligt kokain.
Certainly when this drug was so widely sold in the United States in the 1980s and 1990s, people perceived it to be far more dangerous, that it was far more addictive, that it had greater impacts on brain chemistry. Turns out most of that is not true. It does seem to have a psychological propensity to create a greater demand or a kind of addictive process. But in generally, it's not more dangerous.
I grunden är crack samma sak som kokain, skriver behandlingscentret American Addiction Center. De noterar att eftersom cracket röks istället för snortas så blir ruset starkare än av vanligt kokain och kan också upplevas som kortare. Själva beroendet kan driva människor till rätt destruktiva beteenden, som oskyddat sex, kriminalitet eller att de låter bli att ta hand om sina barn. Därför kallar David Farber crack-epidemin för en social epidemi.
So a lot of people when they smoke crack would indulge in unprotected sex. Remember, this is the era of AIDS. Sometimes parents, because they were ever interested in getting higher and higher, paid very little attention to their children.
En annan effekt av crack-epidemin, kanske den mest påtagliga, handlar om våldet. Det var så enkelt att tjäna pengar på crack att säljarna blev väldigt många. Då uppstod konflikter om vem eller vilka gäng som skulle få sälja crack i ett visst område.
So if you're selling drugs illegally, there's going to be huge battles over who controls what territory, right? There's no way to sign contracts. There's no way to use lawyers to try to create operating territories. The basic tool for a drug kingpin is the gun. And so there was tremendous violence associated with gaining and keeping territory to sell these drugs in. And the murder rate in the United States during the crack era just skyrocketed. And young black men in particular were just getting shot and killed in unprecedented numbers.
Ett forskningspaper från 2018 uppskattade att när crack-epidemin nådde en amerikansk stad så dubblerades mordfrekvensen bland unga svarta män. Siffror som fortfarande var förhöjda 17 år senare. Amerikanska staten med president Ronald Reagan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Reagan i spetsen såg inte nådigt på drogen. Man började dela ut stenhårda fängelsestraff för innehav och försäljning. 5 gram crack gav samma straff som 500 gram kokain.
So again, a kind of underlying racism in the United States allowed there to be a draconian or very fierce punishment regime placed against these young men.
Men cracket spred inte bara död, utan också en estetik. Drogen skar rakt igenom 80-talets hiphop-värld och vände på sätt och vis upp och ner på den.
Om det är någonting som fick fokus att skifta från New York så är det i förlängningen hela den så gängkultur som fanns med Bloods och Crips i framförallt Los Angeles. Det som blev gangsterrap, det är det som gjorde att liksom scenit för hiphop till slut flyttade från New York.
Vi hör kulturskribenten Nathan Hammelberg som varit besatt av hiphop i hela sitt liv. Han berättar att innan crackvågen så var hiphop framförallt dansmusik och dess centrum var New York. Men med cracket, morden och gäng som Bloods och Crips så fick hiphopen en annan lyster.
Och när liksom hiphop gick från att vara någon typ av yes yes y'all eller throw your hands in the air och så, den typen av party rhymes, till att börja så att säga beskriva, om man så vill, gettot. Ungefär vid samma tid kan man säga att det gick från att vara dominerat av singlar för diskjockeys att spela på klubbar och fester till att bli albumdrivet och att det liksom, ja, men det fick någon typ av högre verkshöjd.
Låten The Message med Grandmaster Flash och Furious Five räknas som ett genombrott inom hiphoppen med sin skildring av städernas misär. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say you want some more. I bakgrunden fanns alltså, förutom cracket, också en ekonomisk dipp som drabbade framförallt svarta personer i storstäderna.
Och det här tror jag just skapade någon typ av en bakgrund för hiphop att växa i. Hiphop har liksom gått en annan väg än vad det hade gjort annars, om det inte vore för det tillståndet. Och i det tillståndet så kom crack.
Innerstädernas rappare skapade nu ett eget språk vid sidan av brottsjournalistikens, som annars fått teckna bilden av de här bostadsområdena.
Rappare liksom kunde rappa om någon typ av läskigt liv i gettot som kanske folk annars bara hade sett på TV, men de hade aldrig hört någon som gjorde anspråk på att rapportera om det med en insiderblick liksom.
I den här vevan uppstod en bekant genre, gangsterrappen. Låtarna kunde handla om till exempel livet som crackdealer.
Från, jag tror nästan från första början så har det funnits en förtjusning i att så här, bekräfta negativa stereotyper. I hiphop finns det liksom jättemånga som har lekt med bad boy personas liksom, för att på något sätt förstora sig själva. Om det är den bilden som man blir bekräftad som eller blir sedd som, då kan man lika gärna gå in i den kostymen hela vägen och spela på den.
Här har vi New York State of Mind med Nas, som handlar om bland annat crackpriser. Och här 10 Crack Commandments med Notorious B.I.G. En slags instruktionsbok till hur man blir en bra crackdealer. I've been in this game for years. It made me an animal. It's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track. Men att vara gangsterrappare var inte alltid synonymt med att vara gangster. Nathan Hammelberg nämner Ice Cube från hiphopgruppen NWA.
Han var liksom arkitekturstuderande, kom från en hyfsat trygg familj, men det var ändå verkligheten han såg omkring sig.
På crack kunde man, som vi hörde tidigare, tjäna stora pengar, för vilka man kunde köpa både dyra saker till sig själv och även kanske för att hjälpa fattiga i ens bostadsområde. Och därmed också få ett lite bättre rykte.
Att de har blivit någon typ av personer som folk har tytt sig till och så här sett upp till. I någon typ av, jag skulle säga svarta parallellsamhällen i USA. Och det har ju liksom också varit kopplat till hur exkluderade folk var från övriga samhället.
Med de här crackpengarna så utvecklades också hiphoppens signifikanta bling-bling-stil i symbios med cracket. Bling bling är ett mode som signalerar överdåd med stora guldkedjor och en extravagant livsstil.
Band har så bränt hela sina liksom budgetar på att hyra helikopter för att kunna framstå som att de är liksom någon typ av kingpins liksom. Och sen på någon sorts fake it till you make it, den imagen gör att de blir populära så att de sen faktiskt har den typen av ekonomisk makt.
Men alla trivdes inte med att skildra 80-talets drogkrig så okritiskt. Som en motreaktion kom rappare som med sin musik istället angrep cracket och konflikterna, som ju oftast landade i att unga svarta män dödade varandra. Bland annat New York-rapparen KRS-One som sjunger Stop the Violence. Well, here is the message that we bring today. Hip-hop will surely decay
if we as a people don't stand up and say... Men det var just att såhär, vi måste sluta kill our sisters and brothers liksom. Att det är någon typ av självmord som folk liksom.
Och här uppstod liksom en splittring inom hiphoppen om hur man skulle se på crack och gatuvåld.
Så just att det fanns några som bara avfärdade det där som någon liksom naivt do good som inte gäller på gatan att liksom. Det är jättefint att ni pratar om gängfred, men vi tänker liksom, vi ska äga, vi ska krossa motståndet, vi ska liksom dominera narkotikahandeln där vi bor.
Crackepidemin var alltså en katalysator för den våg som gjorde hiphoppen råare och mer verklighetsnära. Och Nathan Hammelberg återkommer till att gangsterrappen, som under 2000-talet blivit så stor i Sverige, knappast skulle finnas om det inte vore för USAs crackepidemi som började flera decennier tidigare. En våg av våld och droger kan helt enkelt föra med sig underbar musik.
Om man zoomar ut mycket mer, då kan vi tänka att liksom slaveri och kolonisation av hela liksom amerikanska kontinenterna har lett till massor av bra musik, fastän det är fruktansvärda saker. Alltså, så där ser ju världen ut, att det är inte svartvitt.
Crackepidemin fick definiera de amerikanska storstädernas centrum. Men till slut var även den här eran över.
The worst years of crack probably went from the mid-1980s to the late 1990s. And it's interesting to see why it ended. People still fight about this.
I slutet på 90-talet tappar cracket greppet om USA:s städer, säger historikern David Farber. Och frågan är varför? En teori, framförd av konservativa röster, bygger på att man införde så hårda fängelsestraff.
In the United States, conservatives tend to say the reason that the crack epidemic was defeated was because of these draconian prison sentences, putting people into prison for so long. That probably did have some impact. But most public health officials, most scholars argue that the main reason that crack became less popular was because younger generations, kids, watched their parents, watched their older brothers or sisters become habituated to crack and thought, this is not a good drug.
David Farber säger att den troligaste anledningen är att barn som växte upp i miljöer präglade av crack såg hur destruktiv drogen var. Och när jag frågar David Farber om hur han kommer att minnas crack-epidemin så pratar han om girighet och pengalust. Om längtan efter att bli rik på andras bekostnad.
I think of a kind of crazy time in which people were willing to do anything to get money, and you saw these huge drug operations that resulted in millions of dollars in profits, but changed the lives of so few people for the better. And you saw people willing to really cannibalize their own communities to get rich. So there's a kind of tragic aspect to this story. It's certainly a sad aspect of the ways in which drug abuse can tear apart a society and a country.
Sen bara körde vi alltså.
Patrik, som åkte till New York för att ta en paus från heroin, inleder istället en vecka av crackrökande med sin kompis. De beter sig som om de är odödliga i New Yorks ruffiga miljöer. En kväll har de varit på sportbar och sett basketlaget Chicago Bulls vinna mot Utah Jazz och ska ut och fira. Inte många andra firar, så de går ut ensamma, höga på crack, in i Central Park.
Detta var 12:01 på natten och bara gled runt där och skrek och väsnade så. Och så bara kommer det två poliser och alltså de var i princip chockade. Bara av att se oss. Sen när de hörde att vi var svenska turister som firade att Chicago Bulls hade vunnit ett mästerskap. Alltså, de sa liksom att det är bara tur att vi går inte ens in här själva som polismän på nätterna. Så pekade han på mina Nike Jordan-skor och sa, de där räcker för att du ska bli rånmördad och bara slängd i något dike här i parken. Vad håller ni på med? Sen eskorterade de oss ut ur parken och bara sa, åk för fan hem till Sverige.
Och hem åker de till slut efter en omtumlande och farlig resa. På planet hem känner Patrik hur han tänder av efter flera dygn av crack i kroppen.
Jag hade ångest redan, alltså. Kokain, alltså avtändning på kokain är ju mycket psykiskt med ångest och många som tar sitt liv och skit, och jag kände redan det efter de här 4-5 dygnen bara.
Den där resan till New York kommer han inte att glömma.
Det är ganska komiskt och roligt så här i efterhand. Men det jag känner mest är ärligt talat tacksamhet att jag kom hem från den där jävla resan. Det vanligt folk åker och kollar på Frihetsgudinnan och Madison Square Garden och sånt. Jag går och röker crack med HIV-smittade uteliggare mitt i natten.
Men Patrik vill inte sticka under stol med hur roligt han hade när han rökte crack.
Vi hade skitkul. Alltså, knark är ju inte bara dåligt, annars hade inte folk hållit på med det.
Och vad var det som var så kul med crack?
Ja, det var den här känslan av att få vara Hulken en liten stund. Helt untouchable, liksom. Kändes verkligen som om, wow, jag är fan i princip en gud just nu. Inget kan skada mig, vilket är jävligt farligt, för en bil krossar dig lika lätt om du är på en crack eller inte.
Hemma i Sverige återgår Patrik till heroin, tills han till slut lägger av även med det. Här i Sverige har crack förresten aldrig slagit och knappt varit tillgängligt. kanske är vårt största crackminne när krönikören Alex Schulman berättade om sina crackupplevelser för tv-programmet 90 Leaks med Filip och Fredrik. Då som en rätt kul, kuriös händelse, långt från USAs mörka period.
Jag hade rökt crack och gick på bio och då fick jag såna sjuka nojor det att jag trodde att alla omkring mig var The Narc. Alltså,
knarkspanare.
Och trodde det på allvar, så jag var tvungen att fly ut från bio för jag var så rädd för alla
knarkpoliser. Du, om vi är kort bara, du springer ut på biografen, ut i bländas av
solskenet. Du är hög på crack.
Vad springer du då? Hem till lägenheten eller?
Ett drogerus påverkar enskilda personer, men drogerna får samhällets massor att röra sig. Cracket blev smörjmedel åt fenomen som fattigdom, gatuvåld och musik. Och alla mötte de varandra på den stora scen som är New York och de andra amerikanska storstäderna. När allt var över låg bara högar av döda människor kvar. Patrik sa att det kändes som en hästspark i bakhuvudet att röka crack. Och det får man nog säga att drogen innebar även för det amerikanska samhället. Men cracket var också en viktig inspiration för musik som fortfarande gör intryck. Och den musiken är det många som inte skulle vilja vara utan. Vi får helt enkelt bara se tillbaka på vad som hände under USAs crackepidemi. Och förstå att när en drog tycks ta över ett samhälle så handlar det om långt mycket mer än drogen. Du har lyssnat på Drogerna, en Podmi-produktion från produktionsbolaget Filt. Har du tankar om det här programmet? Kontakta mig gärna på jonathan.loxdal@filt.com. Jonathan utan H och Loxdal stavas L-O-X-D-A-L. Producent för avsnittet var Nino Shamoun, researcher Marcel Pacheco. Ljudtekniker var Christer Orreteg, exekutiv producent hos Podmi, Sofia Neves. Och mitt namn är alltså Jonathan Loxdal.